Förr var folk alltid väldigt rädda för gammalt vatten, att det hade växt någon konstig... Fredrik är ju lite hypokondrisk, jag skrämmer honom lite nu här.
Här är stabilitet, kontinuitet som gäller.
Jag har rätt att peka finger och jag tänker göra det.
Vi är alla Sverigevänner.
Vi accepterar inte det. Vi tar inte det.
Samling för handling.
Till protokollet vill jag föra att jag ser mig själv som Trisse i Pelle Svanslös.
Du lyssnar på det politiska spelet som spelas in torsdags eftermiddagen den 28 november. Henrik Thorhammar heter jag och med mig här i studion har jag Thomas Ramberg. Välkommen!
Hej på dig!
Och Fredrik Furtenbach. Välkommen!
Tack!
Vi börjar med den hårt kritiserade reformeringen av Arbetsförmedlingen där den ansvariga ministern Eva Nordmark faktiskt precis hållit en presskonferens. Hon hotas av misstroende om röstning och det har handlat mycket om nedläggning av kontor runt om i landet. Och det var kanske inte supertydliga svar hon gav förutom kanske just en punkt.
Jag tänker inte som statsråd gå in och peka exakt på vilka orter som myndigheten ska öppna kontor igen. Det är inte min uppgift, men jag är väldigt tydlig med att skyltarna, det ska upp fler skyltar runt om på orter i landet där AF har dragit sig tillbaka.
Fler skyltar. Ja, fri reaktion på Eva Nordmarks presskonferens.
Det var ju lite som att höra en redogörelse för det som Centerns Martin Ådahl sa redan igår. Hon hade ju kunnat vinna den här mediedagen genom att tala om vem som ska bli generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Men där är de tydligen inte framme än, så att hon fick säga att det jobbar vi på, men vi ska försöka göra det för årets slut. Och sen drog hon kanske i något mer utförlig ordström då det här beskeden som vi egentligen fick redan igår.
Det var ju väldigt mycket frågetecken efter, även efter pressträffen. Alltså hon lämnar ju i princip det till Arbetsförmedlingen att lösa hur de ska se till då att öppna fler kontor till exempel. Hon nämnde att det kanske är kommunkontor till exempel. Men det blir ju upp till Arbetsförmedlingen då. Och grejen är att där pågår ju för fullt en snabb nedläggning. Alltså före årsskiftet så ska de ha lagt ner 90 kontor. Och det här regleringsbrevet som de har fått nu som hon pratar om idag, det gäller från nästa år. Så att exakt vad kommer hända här var ju väldigt oklart. Sen så var det mycket annat som var oklart också. En av de punkter som har fått mest kritik, det är ju det här med att varför ska det gå så fort? Där har ju då Centern fått igenom att systemet ska vara genomfört under 2021. Och då så sa hon idag att reglerna kan vara på plats i november 2021, men vi kommer kanske inte vara färdiga med hela reformen. Så hon backar en liten bit. I övrigt så har hon inte gett Vänsterpartiet allt som de har bett om.
För att vi verkligen ska kunna utse det viktigaste, nämligen vinnare och förlorare på det här och kanske titta var kommer allting landat, så har jag tagit på mig att göra en liten sammanfattning av den här komplexa materien. Så tekniker, om jag skulle kunna få lite stämning. Åh, samlas här vid lägerelden. Kom runt om mig så skolen i förtälja den skakande berättelsen om makt och miljarder, ädelspel och politiskt mantelvänderi, om hur Socialdemokraternas mest älskade prinsessa Arbetsförmedlingen förvandlades till ett förskräckligt monster, men vars förestående slakt kan leda till att kung Stefan tappar det han älskar allra mest här i livet, regeringsmakten. Alltså okej, det fanns nyliberal kritik mot Arbetsförmedlingen sedan länge. Ett svar från GD Mikael Sjöberg var det här med förnyelseresan. Men då kommer MKD-budgeten, äter stora hål. Och så kommer januariavtalet där de här nyliberala kritikerna i form av Martin Ådahl får igenom sin stora reform. Han säger, det måste skyndas på för annars blir det inte av. AF svarar, vi lägger ner 132 kontor. Då säger Vänsterpartiet misstroende, vi har fem krav. Det ska vara mindre lov, det ska vara mer cash, mer kontor, mer funkis och framförallt mer paus. Nordmark och Ådahl kommer med eftergifterna, men det kanske inte räcker. Och politiska analytiker som Marmorstein säger, misstroendeomröstningen kvarstår ju, så det kan bli ett extra val. Ja, har vi...
Det var ju väldigt spännande. När ska man dra det man inte håller med om? Är det nu?
Nu!
Ja, okej. Okay. Ja, men dels så var det ju så att visst bantade M och KD. Men sedan så kom ju 73-punktsprogrammet och Ylva Johansson sa direkt till Arbetsförmedlingen att ni kommer inte få tillbaka alla era pengar. Och det var ju därför att Centern ville ju göra om alltihopa. Och Liberalerna också egentligen. Alliansen hade ju kommit överens om att man skulle göra om. Sen så fick de igenom en grej i Centern som de inte ens fick igenom med Alliansen. Och det var det här som kallas för LOV. Vilket innebär att i princip alla företag som vill ska få förmedla jobb. Så hade inte Alliansen tänkt sig det hela.
Thomas, jag försökte sluta på den högsta nivån. Ja, vi kan glömma den sakliga stabila hösten. För nu så kanske Löfven måste säga hota med extravalet. Vad tror du?
Jag tyckte att det man hört igår och idag ifrån Nordmark och ifrån Ådal och också ifrån Vänsterpartiets reaktioner, det är ju Alice Batti som är deras man i det här arbetsmarknadsutskottet, talar för att det kommer att bli någon typ av reträtt från Vänsterpartiets sida där de kommer att säga att det var inte en reträtt utan nu har vi fått väldigt mycket av det vi begärde och titta. Vänsterpartiet gör skillnad. När vi blåste på, då tvingade vi fram en tryggare utveckling här framöver. Vi kommer att få kontor i kommunerna eller någon ställe dit folk kan gå. Det blir mer pengar till Arbetsförmedlingen. Till och med i det här LOV-frågan har de börjat darra på manschetten och säga att i vissa fall kan vi ta till lagen om offentlig upphandling istället. Alltså då är det ju inte LOV utan då bestämmer ju Arbetsförmedlingen själv vilka de köper. Och så kommer man att säga att därför så ska vi nu inte ställa till det här med ministern, för vår inriktning var ju sakfrågan. Och nu har vi visat att det stämmer inte det som står i januariavtalet, att inte Vänsterpartiet får något inflytande den här mandatperioden. Wow! Men de har ju ingen anledning att göra det här förrän i sista stund. Utan de utnyttjar ju hela de här 2 veckorna som de har gett. Så att vi kommer ju inte få besked så här imorgon att de ger sig, utan det gör man ju precis på slutet.
Vänsterpartiets representant Ali Esbati lät ju väldigt mild idag, vilket tyder på att Eva Nordmark kommer sitta kvar. En del i bakgrunden kan ju vara att Moderaterna och Kristdemokraterna har ju visat viss tveksamhet att göra det här ihop med Vänsterpartiet, sannolikt för att man vill ju inte samma sak med Arbetsförmedlingen. Vänsterpartiet vill ju stärka Arbetsförmedlingen, det vill ju inte Moderaterna och Kristdemokraterna, de vill bara inte gå så långt som Centern ville. Men om man tittar på vad de har fått idag så är ju egentligen, om Vänsterpartiet nöjer sig med ungefär det här, så då har de inte varit särskilt tuffa helt enkelt, för det är mycket de inte har fått. En av de vanligaste kritikpunkterna är ju just det här med LOV då, att alla, i princip alla företag ska få förmedla jobben, den är kvar. Det är bara när det gäller till exempel arbetsmarknadsutbildningar som man kanske ska upphandla istället. Det finns inte något klart besked här om hur mycket pengar ska komma i framtiden, utan man säger att sånt som Arbetsförmedlingen inte har lyckats göra av med, det ska de få behålla och göra av med i framtiden. De ska också få en kredit som alla myndigheter kan få, fast Arbetsförmedlingen får en lite större för sin egen verksamhet, alltså den egna myndighetens verksamhet. Men om de får någonting riktigt, några friska pengar, det avgörs först i en budgetförhandling i vår. Så att om Vänsterpartiet verkligen var arga och hårda så hade de kunnat säga redan nu att det här räcker absolut inte. Men det gör de inte.
Jag tror de kommer använda den här veckan till att, för Eva Nordmark har ju själv sagt, hon träffar gärna Jonas Sjöstedt så ofta han vill och pratar om det här och berättar och så vidare. Och jag tror de kommer använda den här veckan för att skaffa sig tillräckligt mycket för att kunna vifta med något och säga, alltså mer detaljerat eller mer preciserat eller mer konkret som de kan visa upp då och säga att vi har faktiskt uppnått någonting här och så vidare. Men det som man har hört hittills tycker jag ändå är ganska långt i den riktningen att det finns anledning att tro att det inte kommer att bli någon avsatt minister.
Om vi riktigt nördar ner oss, det här med arbetsmarknadsutskottet, vi småsnackade lite i en soffa om att blir liksom Ali Esbati nästan lite bortlurad utav den falska majoriteten.
Ja, det är ju möjligt att om Vänsterpartiets Ali Esbati i arbetsmarknadsutskottet hade insett redan från början exakt vilka turer allting här skulle ta, så kanske det hade blivit en annan utveckling, för då kunde man ju ha haft en omröstning i riksdagen om ett förslag där man hade kunnat samla ihop de här partierna som de nu vill samla ihop bakom ett misstroendevotum, alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. För att vara lite tekniskt, så det som hände i arbetsmarknadsutskottet var att man la ett sånt här förslag med ungefär den där innebörden att man ska stoppa det här och återkomma med tidsplan och budget och så vidare. Och då sa de på högersidan att de ville bordlägga det där. Det är ganska vanligt att man gör det. Och det hade inte Vänsterpartiets Ali Esbati något emot. Men då röstade majoriteten av utskottet mot att bordlägga, och så fanns det plötsligt inget förslag kvar. För det röstades ju ner då. För det är nämligen så här att i arbetsmarknadsutskottet har man en annan majoritet än i riksdagen. Det är liksom inte representativt. Utan det finns fler på januariavtalssidan i arbetsmarknadsutskottet än vad det finns i riksdagen procentuellt sett. Så att då, frågan nådde liksom aldrig kammaren.
Tror jag att det har funnits något liksom problematiskt för M och KD att hoppa på, ja, antingen liksom att samarbeta med Vänsterpartiet, eller att det kanske blir lite naket så här. Okej, ni vill kanske egentligen ha mycket av politiken som sägs här, men ni gör allt för att liksom skada Stefan Löfven.
Jag har ju pratat med en del med Moderater och Kristdemokrater om detta, och jag tycker att de verkar inte överdrivet sugna på att fälla Eva Nordmark. Och en del är det här som vi just sa, att de vill ju inte samma sak med Arbetsförmedlingen som Vänsterpartiet vill, utan de vill ju göra om Arbetsförmedlingen mycket, bara inte gå lika långt som Centern, inte lika bråttom. Och det andra är väl att det gör inte så mycket nytta egentligen att bara peta en minister.
Jag tror att vänsterpartisterna också blev lite överraskade över att socialdemokrater blev så arga som de blev på det här. För att tanken med det här ur Vänsterpartiets synpunkt var ju att fria till den opinion som finns inom socialdemokratin och inte minst inom fackföreningsrörelsen, som är väldigt arg på det här som de uppfattar som ett centerprojekt som de har tvingats på socialdemokraterna och nu förstör arbetsförmedlingen och sådär. Så när Karl-Petter Thorvaldsson då, som ju ganska nyligen har varit en bejublad gäst på en kommunkonferens för Vänsterpartiet och applåderats för sitt klasskampstal där, när han går ut och säger till Vänsterpartiet att det här var det mest ovärdiga som har hänt på flera decennier, jag menar, det är verkligen nivå på det uttalandet, då blev de liksom här, vad händer? Så att jag tror att man ska nog ta in det i kalkylen här också. Vänsterpartisterna kan ha omvärderat efter att de la det här hotet hur smart det är att gå hela vägen eftersom Vänsterpartiet är väldigt noga med hur kommer facket och förbunden och fackligt aktiva sossar och så reagera. Det kanske inte gör samma värdering av att de får bara jubelapplåder från det hållet för det här. Och det tror jag också talar för att man hittar ett snyggt sätt att avsluta det här, där man kan påstå att man vann, men där man kanske då kan fundera på vad man egentligen vann rent konkret och vad man inte vann.
Men det här, om man inte kan enas om vad man egentligen vill ha, då blir ju svaret pausa, låt oss skjuta upp, låt oss tänka igenom det här lite mer genomgående. Och då är det ju, i alla fall som jag uppfattat Martin Ådahls argumentation, nej, man måste smida medans järnet är varmt. Det här handlar om institutionell tröghet. På något sätt kommer Arbetsförmedlingen liksom växa upp som den sovande jätten är, och ingenting kan förändras. Tror ni han har rätt i det, att om det ska reformeras så är det nu, och det måste gå lite snabbt, ägg måste knäckas?
Ja, men han har ju ett annat argument också som är på ett lite roligt sammanhanget kanske, därför att de andra partierna är ju rädda för att göra en jätteförändring när det väntar en lågkonjunktur, om det hastas igenom och inte är tillräckligt genomtänkt. Men han säger ju att han är rädd för att vi ska ha kvar den gamla Arbetsförmedlingen när lågkonjunkturen kommer, för de är så dåliga på att förmedla jobb.
Vem har egentligen spelat bäst och hållit i taktpinnen här? Jag tänker till exempel, Sabuni försökte ju vara inne och så här, jag vill kalla till samtal, jag märker också den här problematiken, men jag tänker ändå att det har varit mer Vänsterpartiet, kanske också Martin Ådahl som har drivit på det hela, och har vi också en generaldirektör som jag tänker drog ett ganska klassiskt här byråkratkort när han bara, japp, nu har vi mindre pengar och då kommer jag verkligen se till att konsekvenserna kommer kosta. Det är till exempel Centerpartiet inte gillar, nämligen att glesbygdskommuner blir av med kontor. Oj, vad vi kommer slakta här.
Ja, han fick ju veta väldigt snabbt då att han skulle inte få tillbaka sina pengar.
Jag tror om man går tillbaka till ursprunget så Som jag har förstått det så var detta en av de första stora, ganska lätta eftergifterna som Socialdemokraterna gjorde i de här förhandlingarna som sen landade i ett januariavtal. Alltså redan, om ni kommer ihåg, så var det två omgångar. Först var det en omgång i november-december som sprack. Där Centern gick ut och sa att det här räcker inte. Vi kan inte stödja Stefan Löfven med det här avtalet. Redan där hade Socialdemokraterna liksom gett upp den här frågan om Arbetsförmedlingen. Och det tror jag gjorde, kan ha byggt på att man bedömde att den ska, är lite abstrakt och sådär. Och den, vi tycker Arbetsförmedlingen är lite jobbig redan som den är och är kritiska mot den. Och om vi ger upp det så har de fått ett sånt väldigt köttben. Så att de kanske inte är så himla hårda med de här andra jobbiga grejerna om arbetsrätt och sånt. Det var ju en felbedömning kan man säga. Men, så att redan där hittar man ju ett spel som kanske inte var så lyckat. Sen tänkte jag på det här. Sjöstedt har ju nu, när Sabuni gick ut och sa jag kräver ett möte med de andra partiledarna om det här. Det blev ju helt tyst. Det var ju som när man droppar en hönsfjäder i Grand Canyon. Han fick ju inget svar. När Sjöstedt säger nu, vi gör det här, då säger Eva Nordmark, jag kan träffa Sjöstedt vilken dag som helst flera gånger. Så att någonting har ju Vänsterpartiet åstadkommit av uppmärksamhet. Och det här att vara lite kaxig i en fråga är ju lite viktigt när man ständigt i debatten bedrivs som en dörrmatta till en regering som för en högerpolitik.
Arbetsmarknadsfrågor har ju känts lite segt. Vi hade ju med Anders Hjelmin som men lite så här, jag önskar kanske att folk kunde bry sig lite mer om de här frågorna, men nu tycker jag vi pratar om facket, vi pratar om avtalsrörelser, och nu har ju också frågan om arbetskraftsinvandring seglat upp för att högern har svängt. Börjar arbetsmarknad bli det nya heta, det nya svarta?
Det som jag tycker är spännande med att nu Moderaterna säger att ja, vi ska inte längre ha det här med spårbyte, alltså att en del asylsökande kan, om de inte får asyl, gå över och bli arbetskraftsinvandrare, få stanna på det sättet. Vi ska inte längre ha anhörig invandring för arbetskraftsinvandrare, utan ska, om man inte kan försörja sina anhöriga, det ska vara försörjningsplikt. Man ska höja inkomstgränsen. Kristersson har pekat ut bärplockare som ett exempel på en dålig form av... Alltså man är tillbaks i en retorik som har funnits hos Sverigedemokraterna eller hos Socialdemokraterna, vilket håll man går, om att det finns mycket fusk, att det har ju Socialdemokraterna kritiserat det här systemet ända sedan Alliansen genomförde det 2008, att det finns en massa problem med det, det har till och med lett till att Alliansen tvangs skärpa och så vidare. Att man nu i denna klassiska borgerliga ideologiska fråga börjar retirera från moderat och kristdemokratiskt och liberalt håll. Det är en ganska stor ideologisk omsvängning tycker jag. Det här har varit en sån där sak som ständigt har utmärkt. Det var en triumf när man fick med sig Miljöpartiet på att genomföra ett system som var liberal kring arbetskraftsinvandring för 10 år sedan. Så att det vi ser framför oss i en process här nu, det är ganska stort om man ser till utvecklingen för liberalismen inom borgerligheten. Centern står ju kvar här, men de andra kryper ju ifrån det här nu.
Fredrik, jag tänker nästan, är det arbetsmarknadsfrågor som blir heta, eller är det invandrarfieringen utav alla frågor som
Ja, det var ju väl en rimlig tolkning tror jag i och för sig. Alltså, i alla fall när det gäller det här med arbetskraftsinvandringen. Men sen blir det väl, måste man nog säga, att arbetsmarknadsfrågor blir hetare nu. Dels är det hetare med arbetsförmedlingen. Sen har vi det här, du vet, med turordningsreglerna som är den andra stora eftergiften som sossarna har gjort. Alltså det här med vem som ska sluta när ett företag skär ner. Och sedan så har vi ju en sämre konjunktur som väntar. Så att vi kan utnämna arbetsmarknadsfrågorna till det nya heta.
Det nya heta, då blir den glad, kanske även Anders Hjelmin.
Och så länge sedan den fick känna sig het.
Ja. Och bara för att vara supertydlig, misstroendeomröstningen, den tror vi kommer inte äga rum, eller i alla fall att Eva Nordmark sitter kvar.
Ja, Vänsterpartiet gav ju 2 veckor då förra torsdagen, så att rimligen så gör de väl någonting som ser ut som ett chicken race, och så säger man att ja, men nu har vi äntligen fått de besked som ändå räcker. Vi är inte helt nöjda, men det här får räcka, misstänker jag.
Jag tror inte heller att den kommer att bli av, men jag bygger det mest på att hur Ali Esbati från Vänsterpartiet lät idag, att han lät så pass mild och förhandlingsvillig.
Man kan ju komma ihåg det här spelet kring regeringsmakten när Jonas Sjöstedt då på måndagen var stenhård, och sen på onsdagen så hade man det hemliga pappret och allt det här. Va? Så att det finns ett behov av att visa någonting, och här tror jag att man dessutom faktiskt har haft lite större effekt än man hade den gången i praktiska besked. Åtminstone har de flyttat fram en del besked tror jag.
Jag tänkte vi ska vidga blicken lite och titta på opinionsläget. För nästa vecka så kommer SCB:s stora mätning och vi har också en svensk väljaropinion som sammanställs som Ekot kommer presentera. Och då börjar vi med den rimligaste frågan jag alltid vill veta. Ge mig era intervall, max och mini för Sverigedemokraterna, Fredrik Furtenbach.
Det var ju det du inte kommer få mig, men jag kommer säga att de kommer gå upp hos SCB.
Okej, 35 säger han som maxintervall, men han tror också att de kan åka ut riksdagen. Spännande.
Och när de går upp så blir det ju också en all time high hos SCB, kan man komma ihåg. Ett av flera möjliga rekord som kan bli i denna SCB-mätning som kommer på tisdag.
Vad är all time high för Sverigedemokraterna i SCB?
Ska vi se.
Det är så himla högt så att han måste leta längs stapeln.
Ja, just det. Sverigedemokraternas högsta siffra hos SCB någonsin är 19,9 och det var under flyktingkrisen. Men det kan de ju, skulle de ju kunna komma över nu.
Thomas Ramberg, du är inte rädd av dig ett max och ett mini för SD.
För SD i SCB?
Mm-hmm.
Ja, jag tror inte att de går över
22. Inte över 22?
Gissar jag.
Men och skulle det kännas i magen om de låg under 19?
Ja, någonstans däremellan tror jag de kan landa.
Ganska
mellan 19 tight. Och 22, får jag fel, vad händer då? Slår du mig?
Den bara genom att spela upp det här klippet lite senare och du säger så här, ja nej, det är statistiskt och det är så osäkert allting.
Ja, men det är ju bara siffror, det är inte val.
Vi har ju varit nämligen i en sorts diskussion om vad håller på att hända, håller Sverigedemokraterna på att gå om? De kommer bli det största partiet, men till exempel våran svensk väljaropinion tar inte med den opinionsundersökningen som fick mest uppmärksamhet, nämligen det nyskapade Demoskop som liksom består av Demoskop och Initio Aftonbladets mätarservice. Varför vill Sveriges Radio göra allt för att bevara S som största parti?
Man kan ju säga att det är en självrekryterad mätning. Den är i alla fall inte slumpmässig. Alltså, traditionell opinionsmätning går ut på att man drar folk slumpmässigt. Och det är det som gör att man kan beräkna bortfall och felmarginal till exempel. Nya Demoskops metod är att man tar dels de självrekryterade mätningarna ifrån Initio, det vill säga där kan man gå med för att man vill. Man dras inte slumpmässigt. Och Demoskops del är rekryterad med annonser på nätet. Och det är egentligen inget svenskt riksmedium som enligt sin policy nyhetsbevakar självrekryterade mätningar förutom Aftonbladet. Metro hade ju också YouGov, men Metro är ju nedlagt.
Men om Demoskop och Initio hade bäst resultat efter valet, de kom närmast, varför ska man inte ha med dem?
Du menar det här allra senaste valet?
Mm.
Ja, men dels för det finns forskning på att de här slumpmässigt urval kommer närmare. Det är också så att en mätning gör, eller liksom, det finns ju alltid ett element av slump. Det finns ju en felmarginal till exempel. Så man kan inte bara gå på exakt hur nära man kommer ett valresultat. Då bör man ju titta på fler då kanske. Initio har bara deltagit i ett riksdagsval. Däremot så har ju då SCB, som jag brukar vara lite extra intresserad av, de kom allra närmast i senaste. Därför att det är inte så känt, men de gör testmätningar i valtid. Och de brukar komma närmast helt enkelt.
Men om
och gjorde det även den här gången. Kom även närmare än Valu. Och den här gången, nu det som alla vill veta, jag vill ju veta andra saker också. Men det de flesta vill veta nu är Sverigedemokraterna större än sossarna? Och då har SCB lyckats väl med att mäta Sverigedemokraterna för det första. Och det andra är att det finns en bild av att SCB har en överdriven bild av Socialdemokraterna. Det stämmer inte. De var spot on på Socialdemokraterna till exempel i senaste valet. Men däremot så stämmer det att sossarna ofta ligger lite högre hos SCB än hos opinionsföretagen. Och det beror ju på att SCB har en metod som är för dyr. Och vad ska man säga? Det är för mycket jobb och för dyrt för opinionsföretagen. Därför att de här personerna som man verkligen väljer ut slumpmässigt, de söker man sen med massor av påminnelser och så. Så därför får man tag på en del väljare som är svårare att få tag på, till exempel en del arbetarväljare. Och då blir sossarna högre.
Men din magkänsla, är den att SD kommer gå om S i SCB?
Nej, det är inte min magkänsla, utan då skulle jag bli förvånad. Jag tror att sossarna kommer vara största parti även på tisdag i denna SCB-mätning. Men jag tror ju att Sverigedemokraterna kommer ha gått upp. Det tror jag ju. Och jag tror att de kommer sannolikt slå sitt rekord. Och sen så tycker jag att det finns ju mycket annat spännande som kan hända där också. Till exempel, kommer Liberalerna få ett nytt bottenrekord? Det är mycket möjligt. Kommer sossarna få ett nytt bottenrekord? Det är väl troligt. Deras förra bottenrekord var i förra mätningen. Så att det är mycket möjligt att sossarna får ett nytt bottenrekord också.
Vad är det bottenrekordet?
Våren 2019 och hösten 2015 har sossarna haft sina lägsta siffror i SCB.
Thomas, skulle du bli förvånad om SD blev största parti och gick om S? Och vad spelar det för roll vem som är största parti?
Ja, eftersom jag inte tror att SD... Jag gissade ju just med risk för att få något i huvudet nästa vecka att de inte blir mer än 22 och att sossarna skulle bli mindre än 22 i SCB, det vore väldigt sensationellt. Men jag tycker också det är intressant att ha blicken på Moderaterna, därför att som det har sett ut i några mätningar nu så har ju SD varit så mycket större än Moderaterna. De är konsekvent större nu, men de har varit ett helt kristdemokratiskt parti större än Moderaterna. Och det där har ju rätt stor betydelse för bilden av vad den politiska oppositionen är för någonting i Sverige. Det spelar ju inte så stor roll om Moderater och Kristdemokrater säger att de inte ingår i Jimmy Åkessons konservativa block, om det är så att Sverigedemokraterna konstant kommer att ligga som den största parti i den gruppen, så hjälper det inte vad de tycker. De hamnar ändå i någon typ av sällskap där som blir ganska mäktigt om de ska tänka i termer av regeringsalternativ. Så att det där tror jag har rätt stor betydelse. Sen tror ju jag att det kan vara så som det har varit några gånger tidigare, att när ett val närmar sig eller när en annan politisk debatt än det är just nu, så kommer skillnaderna mellan Sverigedemokraternas överläge över Moderaterna kanske att minska igen. Men just nu så ser det ju ganska envist ut.
Jag håller med om att Moderaterna är spännande nu och lite underskattat hur pass spännande det är. Därför att deras sossarnas kris, opinionskris, dränker lite vad som egentligen sker med Moderaterna. Därför att det är de som har tappat mest i Sverigedemokraterna i höst, hos både Novus och Sifo. Och det var de, enligt Göteborgs universitet, var det också Moderaterna som tappade mest i Sverigedemokraterna i val 2014 och 2018. Så under en lång, väldigt lång period så är det Moderaterna som har tappat mest i Sverigedemokraterna. Så även vi hade mycket väl kunnat ha en diskussion om Moderaternas siffror och hur det går för dem. Om inte det hade varit så att det hade drängt, så hur det går för sossarna.
Det kan ju möjligen gå att se SCB också, hur de här strömmarna brukar ju vara med där. Och det blir ju nästan intressantare än själva siffrorna. En annan sån där delsiffra som är intressant. Alltså det är ju en fördel med SCB att det är så stora grupper, så att en del av de här nedbrytningarna blir relativt pålitliga jämfört med när vanliga opinionsinstitut bryter ner små grupper. En annan är ju det här med hur är det med sossarna och arbetarväljarna. Har Socialdemokraterna lika många väljare i LO som Sverigedemokraterna har, som det har sett ut i en del mätningar? Eller finns det fortfarande fler socialdemokratiska röster i LO-leden än det finns Sverigedemokrater? Den siffran är ju för Socialdemokraternas del strategiskt väldigt intressant.
Men också partiledarposition, för jag tänker, vi pratar ju ibland om Anna Kinberg Batra, siffror, att det var dåligt där, då fick hon avgå. Juholts dåliga siffror, då fick han avgå. Finns de matematiska sambanden kvar?
Man ska ju inte vara den första som får de riktigt dåliga siffrorna, för då avgår man. Men sen när man är den andra som har lika dåliga, då dyker den här debatten, ja, men vi kan inte bara hålla på att avsätta folk i latin, det har ju inte hjälpt.
Så Kristerssons siffror, lite, då måste de ner på 13%
eller någonting. Att vara Löfven eller att vara Kristersson eller att vara Sabuni för den delen, är ju då lite tryggare. Sen tycker inte jag att man ska... Jag menar, det finns ju väldigt lite som i Liberalernas politiska utveckling nu och i den politik de driver, eller den position de har i politiken, att vara i det här samarbetet de inte vill vara och allt det här, som tyder på att de snabbt skulle kunna locka till sig en massa väljare. Så att Nyamko Sabuni löper ju ändå en viss risk att bli en sån där partiledare som inte får uppleva ett val. Skulle de ha så här usla siffror eller rent av åka ut i nästa val, ja.
Ja, då får man vara med om ett val där man åker ur.
Då får man vara med om ett val där man åker ur. Men jag menar, om de är på väg i den situationen, då kommer det ju bli panik igen i Liberalerna förstås.
Moderaternas siffra i våras då hos SCB var 16%, och det var det lägsta sedan 2002. Så att Moderaterna har redan legat lägre än under Kinberg Batra då.
Och då talar vi Lundgren-tid alltså.
Ja, exakt. Och sedan om man tittar på Socialdemokraterna då, den siffran jag inte hade alldeles nyss, så att sossarna fick 27,6 hos SCB då i maj. Och Sverigedemokraterna hade då 17,1 i våras. Så det är ju inte helt säkert att de slår sin all time high på 19,9. Men möjligt är det ju.
Om vi fortsätter till Liberalerna, vad tänker vi om den situationen? Är det Sabuni, hon når inte ut?
Men det är den här positionen som de har lite grann som är... De har ju försökt en del med det här med att man ska säga stränga saker om integration, men man ska fortfarande ha en ganska öppen asylpolitik eller oförändrad asylpolitik. Och då så, den är ju rätt så luddig, och det har de själva konstaterat. Och Nyamko Sabuni har ju sagt att hon har ju visat att hon vill fortsätta det. Hon vill fortsätta den retoriken. Och det där är ju, det här finns ju en konkurrens på ett helt annat sätt än när det här lyckades. Det lyckades ju en gång för dåvarande Folkpartiet, när man pratade om språktestet på Leijonborgs tid. Men då var man ensam och man hade ingen konkurrens. Nu låter ju nästan alla riksdagspartier, förutom Centern och Miljöpartiet och Vänsterpartiet, på det här sättet. Så att jag tror att det är det ena. De har en luddig position där och inte någon särskilt given vinnarposition. Och sen det de har ju då kompletterat det med relativt lite. De har kompletterat det med att sagt att vi ska ha en vassare klimatpolitik. Så att det kommer ju behövas något mer, absolut.
Vänsterpartiet, tror vi att deras kaxighet kommer ge bra siffror?
Jag tror inte att det kommer synas i opinionsmätningarna nu på något sätt. Och det tror jag Vänsterpartiet vet, och det kan vara ett skäl till att man inte heller är beredd att göra en jättekonfrontation med en ministeravsättning, gissningsvis. Men i längden så, det har ju, som Fredrik, jag minns inte om du sa det, men då, i så fall så tar jag risken att upprepa mig. Moderaterna är de som har förlorat mest, Sverigedemokraterna sedan valet, men Socialdemokraterna har ju förlorat, även om det är lite mindre till Sverigedemokraterna, ganska många, men kanske ganska lika många till Vänsterpartiet, vilket ju förklarar Socialdemokraternas politiska, så att säga, vad heter man? Gäddsax säger man inte. Rävsax. Mm. Det finns gäddsaxar också. De sitter i gäddsaxen. Mm. Och det där är ju också när man ska... Många som analyserar varför säger Löfven som man gör, eller varför får hon en politik som de gör nu när de ser att de förlorar massa folk till Sverigedemokraterna. De glömmer att man också förlorar vänsterut, och där är det helt andra frågor som är viktiga. Där är det de här jämlikhetsfrågorna, fördelningsfrågorna som ju Socialdemokraterna har förhandlat bort i januariavtalet. Så att i längden så finns det ju ändå en rimligen, om inte Vänsterpartiet gör bort sig, en hyfsat gynnsam prognos fram till nästa val.
Sossarna tappar dels till, som Thomas sa, till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och i höst har de tappat till gruppen osäkra också. Det brukar ju vara sossar som inte känner igen sig. En hel del av dem är sannolikt vänsterväljare. Alltså sådana som tycker inte känner igen sig i 73-punktsprogrammet. Eller möjligen kan vissa kanske tycka att vad gör de egentligen mot våldet i gängkriminaliteten.
Men de som retoriskt i alla fall brukar framställa som vinnare av 73-punkten, det är ju Centerpartiet. Tror vi att de kommer liksom hova in några vinster, eller kommer man bli arg på Arbetsförmedlingen? Gymnasielagen har ju också vevats några gånger till. Vi har också Eskil Erlandsson i nyheterna. Kommer någonting kunna förklara Centerpartiets siffror?
Jag tror inte att det kommer kanske hända jättemycket med dem, skulle jag gissa. Jag tror inte det händer jättemycket med varken Centern eller Vänsterpartiet hos SCB. En grej vi inte pratade om var ju att KD låg ju jättehögt i förra mätningen. Därför att de hade påbörjat en resa neråt som SCB inte riktigt hann med. Så att de kommer ju, det kommer nog inte se bra ut för KD på tisdag.
Vi ser ju tre exempel här på att det här som var väldigt viktigt för några partier i januariavtalet inte är så himla bra opinionsmässigt. Och, vi hade ju värnskatten. Det var ju väldigt viktigt för att Socialdemokraterna skulle få ihop det här avtalet. Och Liberalernas interndebatt var det superviktigt för. Men sen inför väljarna var det rätt svårt ens för Liberalerna att dra några växlar på det där. Arbetsförmedlingen är ju lite grann en sån fråga för Centern. Det var viktigt för dem att få igenom och det var viktigt för att få ihop avtalet av samma skäl. Men nu i debatten är det ju faktiskt ett sänke. Och arbetskraftsinvandringen, där alltså Socialdemokraterna har gått till val på att riva upp det här liberala systemet. Sen binder man sig för att behålla det liberala systemet. Och nu när de andra partierna som då gick till val på att behålla det säger att de ska ta bort det, då kan Socialdemokraterna inte göra det utan att komma överens med en massa andra, för de har bundit sig för det här programmet. Så att det finns ett antal exempel på saker som funkade bra för att sy ihop kontraktet, men som sen funkar väldigt dåligt väljarmässigt för olika partier.
Och Ebba Busch Thor, hon kämpar ju på med utspel, senast försvarade Staffanstorps filmen med att det är det här normupplösningen vi har sett de senaste 15-20 åren. Hon säger, många pratar om att alla kan bete sig hur de vill och att det inte finns rätt och fel, till exempel i Aftonbladet. Tror du att det kommer ge effekt eller är det lite...
Ja, du tycker också att det är fel i Aftonbladet, hörde vi nyss, Fredrik. Den
ja, just det.
Ja, men det, vet du, det här är en riktig KD-klassiker, för att inte säga KDS-klassiker. Det här med att man talar om att det har försvunnit någon slags moral och etik. Och man kan nästan tycka att det är lite lustigt att det hänger med under Ebba Busch Thor.
Och det är alltid det de senaste 15-20 åren. Det är aldrig väldigt, liksom de senaste 70 åren eller senaste 103 åren. Utan det
är väldigt mycket Alf Svensson över det, känns det som. Men hon har haft sin egen take på det. Hon har ju sagt det här med att vi har någon slags upplösning av moralen. Och den har då förvärrats av den misslyckade integrationen. Och att jag tror att också att det har kommit så många. Det var hennes take på det. Annars var det sig liksom gamla KDS-dagen.
Miljöpartiet, har Lövin kanske knäckt hur man klimatkapitaliserar med den här nattmössan-attacken mot Kristersson?
Var det nattmössan? Var det inte härdsmälta?
Det var nog många ord hon använde när det debatterades kärnkraft.
Mm. Eller kanske var härdsmälta i nattmössan.
Mm, exakt.
Tror vi att det kommer ses någon uppgång, nedgång eller kommer stabilitet ses?
Det som jag tycker fortfarande saknas hos Miljöpartiet, som jag trodde att de skulle utveckla lite snabbare, det var ju väldigt mycket prat om på kongressen när Bolund valde som att man skulle ha rättvis fördelningsinriktad, hela landet ska leva inriktning på sina miljökrav. För att visa att det inte bara är det här snobbiga gänget i Stockholms innerstad som bryr sig om klimatet men som struntar i folk som är fattigare eller bor på landet. Det där har vi inte sett så mycket av än, tycker jag. Det såg man ju då, det var ju Bolunds take när han skulle bli vald. För att han hade ju en motståndare som drev de frågorna som fick ganska många röster ändå på den där kongressen. Och nu tror jag att den här motståndaren faktiskt är inblandad i någon sorts utredningsarbete för att ta fram en sån politik. Men när den kommer ska bli lite intressant att se vad de försöker göra för att ändra sin image av de här innerstadsmiljötomtarna.
Om vi tänker lite brett kring opinionsläget nu, så tänker jag att nu, eller ja, kanske om ett år när det är maximalt längst mot nästa val och från det tidigare valet, spelar liksom de här så mycket roll? Är man inte som mest frifräsare och tänker, nu kan man låta ilska mot sakernas tillstånd verkligen spela ut, och sen så när det närmar sig ett konkret beslut, då börjar siffror normaliseras?
Ja, så det här som vi får veta nu säger ju väldigt lite om valet 2022. Även den där SCB-mätningen som är ett år innan säger väldigt lite.
Det är därför vi pratar så mycket om det nu, för vi kan ha så kul med de här siffrorna. Och de kommer aldrig att testas, vad vi har sagt.
Vi går vidare till veckans politiska spelare och vi har många potentiella. Jag tänkte börja med Eskil Erlandsson som har gått från, jag tycker han nästan har varit kungalik till att det har blivit ett skämt. Till exempel när vår kollega Thomas Nordgren, de hade en live-show som man hör lite publikljud här i klippet jag ska spela. Men då beskriver han det här Eskils försvar om vikingasjukan som tvingas få liksom massera sina händer och spela piano på sina lår. Och Thomas berättade om hur en kollega från USA ringde upp och frågade what has happened, och Nordgren skulle försöka förklara det här på sin svengelska och då lät det så här.
He has the Viking disease. It means that his fingers don't move good. He has to hug a ball or play piano with his thighs. And while playing piano on his thighs he touch several women.
Ja, får se vad det blir för sorts artikel utav den här. Men det är ju ingenting mot att när det blir Leif GV som ska kommentera en, som det var när det gällde Eskil i Nyhetsmorgon, där faktiskt Leif bjöd på kanske lite lättnad.
Han är mycket skicklig försvarare, Johan Eriksson, och han har den invändningen i ett av fallen åtminstone att han tror inte att det som har skett är går över gränsen för ett ofredande. Jag utesluter inte att han skulle bli friad.
Sen har ju också, har jag läst också att eftersom det var en sån känslig situation då efter valet mellan Moderaterna och Centerpartiet,
ja,
att det här var en extra krydda.
Ja,
det kastar Jesper Börjesson in lite politiska konspirationsteorier i det hela. Det finns mycket där om han kanske kan frias eller om vi ska frias för att vi skrattar åt de här allvarliga sakerna. Och så har vi ännu mer politik i rätt. Emma Karlsson Lövdahl, hon frias för ekonomiska oegentlighetsanklagelser.
Förundersökningen lades ner.
Ja, så att då kan hon ju inte gå vidare i den rättssaken. Vi vet fortfarande inte vad som här händer med Sverigedemokraten Reslov. Lite senare så kommer Peter Lundgrens beskedet om han ska åtalas för sexuellt ofredande. Så det är många som ligger här i pipelinen. Kanske någon
Henrik,
tanke? Ja.
Kan du ta bort händerna från mitt lår?
Vad snål han är, Thomas. Han kan, ja, aldrig, kan väl bjussa lite.
Jag tycker det är alltid så, varenda sändning. Kan du sluta med det någon gång?
Aldrig, säger jag kaxigt. Jag vet inte, är det här någon utvärde politiska spelare? Eller blir det irakiska försvarsministern som har skapat så väldigt mycket problem? Jag vet inte ens vem som har spelat bra eller dåligt där. Någon av de här eller något annat?
Det är lite roligt ändå det här att försöka göra till en fråga om regeringsbildningen, att Moderaterna kastar in sån här anklagelser mot en enskild centerpartistisk riksdagsledamot för att de är arga på att Centern har övergivit alliansen. Det är ett långskott som inte ens kan bli en spelare, tycker jag.
Vem är den politiska spelaren, tycker Thomas Ramberg?
Denna vecka?
Uh-huh.
Ja, du. Vad skulle det kunna vara? Det skulle väl möjligen kunna vara att Moderater, Kristdemokrater och Liberaler föreslår att man ska teckna en ny energiöverenskommelse där Liberalerna är med och där kärnkraften får ännu mer positiva, får mera positiva signaler där man tar bort, byter ut och förnyelsebar mot fossilfri. Man ska hinna teckna en sån överenskommelse före nyår. Det är ju slutet på februari, vad heter det? November. Ja, du ser.
Ja.
Hade man varit slut februari hade det också varit kort tid. Det här är en fråga där det politiska Sverige har brottats i 50 år nu. Och
du kanske
ett antal borgerliga regeringar har haft svåra problem att enas och till slut lyckades 2009, fast oenigheten fanns sedan 73 och sådär. Så att det tror jag inte är riktigt seriöst menat att man skulle kunna uppnå, utan det är ett sätt att rättfärdiga att man går ur det här, börjar lägga förslag i riksdagen som är emot de nuvarande politiken och försöker driva en oppositionell energipolitik i riksdagen då till, och det i sin tur syftar ju ganska mycket till att rycka loss Liberalerna ur den här fyrparti underlaget som regeringen har, och det verkar inte vara så svårt att få med sig Liberalerna i ett antal frågor där det här är en av dem då förstås. Liberalerna har ju inte ens varit med på den här energiöverenskommelsen som var nu senast. De var ju däremot med på den 2009 som liknade denna ganska mycket.
Fredrik Furtenbach, vem är veckans politiska spelare?
Jag tänkte ta en aktör under den här pressträffen då som de hade när de skulle lägga fram sitt utspel om energin idag, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. För att plötsligt slocknade ju ljuset som en illustration av elbrist eller effektbrist. Och det var, visade sig ju sen då att det var en moderat pressekreterare som hade gjort det av misstag, för att det var för mörkt utanför presskonferenshallen.
Sa pressekreteraren.
Ja, men det tror jag på, för de andra skrattar åt honom. Ni får gärna processera, för det är inte särskilt genomtänkt.
Men ibland behöver det inte vara så genomtänkt. Vi får se vad som händer med de här profetierna. Tack så mycket, Fredrik.
Det var väl egentligen det första man har hört i hela den här poddens historia som inte var fullständigt 100% genomtänkt.
Verkligen.
Det måste vi nog klippa bort, va?
Bort med det, Thomas Ramberg. Det får du ta, producent Björn Barr. Tekniker har varit Stina Fagerberg. Henrik Thoramar heter jag, och vi ses igen nästa vecka. Puss och kram.